I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen tillbaka till en ny säsong av Inredningspodden. Varje onsdag kommer du att kunna lyssna på en ny gäst i ett nytt avsnitt. För dig som är ny lyssnare så finns det över 100 avsnitt i arkivet som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Jag som driver podden är som vanligt Johanna Hulander och det är jätteroligt när du hör av dig med önskemål på ämnen och gäster. Det gör du enklast via Instagram där kontot heter @inrednings_podden eller via hemsidan inredningspodden.com. Där kan du också prenumerera på nyhetsbrev från podden så att du inte missar några avsnitt och du kommer också att få ta del av extra material, filmer och bilder. Så missa inte att gå in och skriva in dig för nyhetsbrevet. Hon är konstnären som bott över hela världen men som de senaste åren funnit ro i Italien. Under många år har hon varit mest känd för sina modeillustrationer där hon haft kunder som Vogue, Prada, Elle med flera. Men numera är det måleri på duk, textil och keramik som gäller. Vi ses precis timmen innan hennes utställning på Millesgården som heter Liselotte Watkins Italien öppnar. Där visar hon upp ett Italien sett ur hennes skandinaviska perspektiv. Välkommen till inredningspodden Liselotte Watkins.
Tack så jättemycket.
Och nu ska vi prata massor om inredning.
Åh, vad kul.
Jag var lite ironisk.
Ja, jag vet att du var det. Det tycker jag var roligt att du var det.
Ja.
Jag har ingenting emot inredning, ska sägas.
Nej.
Nej.
Men med dig vill man verkligen inte prata inredning.
Kanske inte just den här dagen.
Nej.
Nej.
För vi spelar in precis, jag tycker du är väldigt modig, för vi spelar in precis innan öppnandet av din nya utställning på Millesgården.
Ja.
Som heter Liselotte Watkins Italien.
Ja.
Och du bor ju i Italien sedan massor av år.
Ja, varför 13 år.
Hur är ditt Italien som du visar upp här?
Kanske inte så representativt. Det tror jag inte. Det är väl en drömbild. Ett samlade intryck. Och jag skulle inte säga en romantiserande bild. För det är det inte alltid. Men det är som en... Ja, men som, liksom som en klippbok av mina, hur jag skulle vilja att det är ibland, hur det är ibland. Och sen observationer över saker som jag finner väldigt exotiska. Jag känns som att det är ju länge 13 år, men man är ju fortfarande väldigt mycket av en främling i landet.
Är du det?
Ja, det är. Mm. Tog väldigt lång tid innan jag förstod alla koder. Tog lång tid innan jag förstod att det var en väldig skillnad mellan norr och söderut. Att det var den här enorma skillnaden i hur man lever och är och hur det ser ut. Och, regionerna skiljer sig ju fantastiskt mycket emot. Och nu har vi ju bott, vi började i Milano, sen kom vi till Rom och sen nu har vi hamnat mitt emellan då i Toscana till slut.
Alltså nu har ni flyttat dit?
Ja, så nu har vi flyttat dit lite på test och bo på landet ett tag. Får se hur det går. Men så nu har vi ju hamnat då, det är lite mitt emellan landet. Toscana är ju det är precis liksom i mitten av det. Och sen har vi varit mycket på Sicilien och i Napoli. Och även uppe i norr mot liksom i bergen. Så det är ju en spännande land. Det är väldigt avlångt och skiljer sig enormt mycket.
I en rykande färsk artikel som släpptes igår i Financial Times så beskriver du hur otroligt italienarna behåller sina traditioner och rutiner. Liksom med allt ifrån sängkläder sa du, maten och familjen och så. Har det påverkats någonting? Och det ser man ju i dina målningar också, allt ifrån sänglinnet och så. Är det något som har skiftat under pandemin?
Nej. Där kan jag bli väldigt, jag finner det väldigt fint att man dels, jag är mycket hemma hos, man umgås ju som, det låter som en floskel, men man umgås väldigt mycket över generationer i Italien. Jag är väldigt nära mina vänners föräldrar och deras mostrar och farbröder. Och man har ju en väldig liksom tillgång till många hem där man får vara.
För det måste jag tillägga, du har ju inte din, ni har inte någon släkt.
Nej, utan man blir lite adopterad av olika vänners föräldrar. Och vi har umgåtts mycket just i Toscana med en väldigt god väns mamma som har ett hus där. Och då pillar jag liksom runt i hennes linneskåp. Och det här linneskåpet som ställs ut här är hennes linneskåp.
Jaha.
Som jag älskar. Och det påminner väldigt mycket om min farmor och hur hon hade sitt linneskåp. Där jag kanske inte tror att den nya generationen jag skulle nästan säga italienskor. Titta vad jag har blivit hemsk i min... Men hon är ju, jag har svårt att se att hans pappa hade någonting att göra med linneskåpet. Men där det liksom kanske inte kommer att återgå. Men jag vet i sjutton alltså, för det är någonting med det hantverket. Och hur man, det finns ju så mycket hantverk och stoltheten i textilier. Hantverket lever kvar så mycket ändå. Så att jag vet i sjutton om det kommer att dö ut lika mycket som det har gjort här i Sverige. Det här med att ändå ha linneskåpet och stryka. Liksom, det tar ju mycket tid, det är det.
Har du anpassat dig?
Nej, det tror jag inte jag har gjort. Men jag har alltid funnit jag är en sakletare. Så att jag hittar väldigt mycket. Jag tar hand om och hittar väldigt mycket gamla saker. Jag går mycket på loppis och som tar hand om de här gamla linnegrejerna som man ser någon har gjort. Och kommer aldrig komma att använda såklart. Men jag har dem och tar på dem och tittar på dem.
Du tvättar dem aldrig?
Nej, de är så fina. Man vill liksom knappt använda dem. De är fortfarande så hopvikta och fina och liksom stärkta.
Oh.
Jag är besatt av textilier. Jag älskar det. Och färgen och
du har
former.
Jobbat med textilier också.
Jag har jobbat med textilier. Mm. Ja, det har jag gjort. Med textiltryck.
Mm.
Det är roligt.
En annan konstnär som jag träffade nyligen sa att den här pandemin har varit ganska bra för konstnärer. Mm. För att man har fått vara ifrån liksom, andra och vara i sin lilla bubbla.
Mm.
Har det känts så för dig också?
Jag tyckte det kändes mer som att hela världen på något sätt var som en själv. Eftersom man är så isolerad även innan pandemin. Jag har alltid jobbat väldigt isolerat. Eller även när jag var illustratör jobbade jag väldigt isolerat. Så jag tyckte det kändes mer som att alla andra på något sätt så här kom in i samma takt som en själv. Där man är väldigt ensam, en väldigt stor del. Och sen var det ganska skönt att man hade familjen hemma. Så man hade liksom sällskap hela tiden.
Du blev inte störd av
det? Nej, inte det minsta.
Nej.
Tyckte det var ganska, jag var väldigt produktiv under pandemin. Men det är någonting som jag tycker också, som jag pratade faktiskt med någon om. Att det är någonting som man kanske inte ska prata så mycket om egentligen. För att det är väldigt många av mina vänner som blev väldigt låsta av pandemin. Som kände att det, liksom, att det inte gick att göra någonting. Man blev väldigt liksom, förstelnad av det. Så min kreativitet tog fart på något sätt i det. Men det är inte, så kände ju inte absolut inte alla.
Mm.
Och sen hade jag också ett rum där jag kunde vara. Det är ju lite det man måste få ha.
Mm. Har du kunnat vara i din studie någonting?
Nej, jag gjorde en studio hemma. I vårt förvaringsrum slängde vi ut och så fick jag vara där.
Mm.
Man måste kunna stänga dörren. Det är väl lite det. Annars blir det lite svårt.
Och ditt hem ser ju, du måste ju vara en expert på att göra tavelväggar, tänkte jag på. Konst att skapa. Det ser så otroligt häftigt ut.
Ja, jag tror på så anarki när man gör saker hemma. Jag tror inte man ska tänka så mycket på det. Jag tror att man ska bara låta det vara. Att man bara ska köra liksom. Inte hålla på att tänka så mycket på att saker och ting ska passa ihop. Eller lägga för mycket vikt vid vad som är fint och vad som är fult. Utan bara får allting bara köra sig ihop.
Mm. Dina målningar, de har ju ofta intensiva färger och abstrakta former.
Mm.
Och det är nästan alltid kvinnor på konstverken. Det ser vi ju här också. Men vi ser din son på en tavla till exempel.
Med, ja.
Men hur kommer det sig att du har liksom en armé av kvinnor så?
Nej, jag är ju själv kvinna, uppenbarligen. Och tycker nog liksom att jag också försöker nog väldigt mycket genom mitt betraktande av andra kvinnor hitta min egen liksom identitet i hur jag har alltid tittat väldigt, alltid varit lite av en betraktare. Sen jag var liten, i hur kvinnor för sig, hur man gör, hur man pratar, hur man klär sig. Där kom ju tidigt mitt modeintresse in, som ett sätt att kommunicera en personlighet eller att uttrycka någonting. Där kvinnorna i Italien, det är ganska snabbt klädde av dem när jag kom till Italien. Det var också så skönt att jag tror att det var det också, som, det blev väldigt naket snabbt för att det är en väldigt obekymrad nakenhet i Italien.
Mm-hmm.
Som jag finner väldigt fascinerande. Där man man är avklädd, men det blir liksom inte sexuellt för det. Det behöver inte bli en... Det är mycket kroppar och mycket hud och man är mycket nära andra människor som är väldigt lättklädda i en strandsituation eller på en strandcafé. När man sitter väldigt nära, liksom, väldigt avklädd. Och det, jag kände mig så otroligt obekväm i det som svensk, tror jag. Mm. Man är ganska stel.
Mm.
Och där försökte jag liksom titta på de andra kvinnorna och titta på deras avslappnade attityd och hur de liksom bara var. Och så blev jag, och det, jag har alltid observerat kvinnor så. Män är ju liksom män. Jag vet inte vad de gör. Jag kan inte liksom... kan liksom inte relatera till det. Men jag ser dem och tycker de är roliga. Jag kan titta på mäns sätt och hållning och hur de står och de för sig och tycker att det är fascinerande också. Men jag kommer alltid tillbaka till kvinnorna på något sätt. Men där min son också är fascinerande, för att han håller ju på att gå in i en vuxenhet. Så hans kroppsföring och hans hållning och hur han liksom försöker förstå, det är väldigt spännande. Han är den första liksom. Han är min son. Jag är inte, alltså det han är fascinerande på, han observerar jag också. Och då blir han fascinerande på något sätt.
Mm.
Men det handlar inte så mycket om en pojke. Det är bara att han är nära mig. Och jag liksom ser honom från dag till dag. Där min dotter är på ett helt annat sätt. Det är också fascinerande. Det, jag vet inte. Det har egentligen så mycket med... Jag vet inte riktigt.
Mm.
Man bara tittar och så blir det så.
Mm. Men också med urnorna som du ställer ut här. Som du målade på San Michele.
Nej. Först gjorde jag faktiskt en utställning på CFIL som handlade just om det här matriarkatet som jag upplevde väldigt starkt när vi kom från Milano till Rom. I Milano så är det inte lika starkt. I Rom råder ett enormt starkt matriarkat. Där faktiskt kvinnor är det man ofta ser på dagarna. I affärer och på marknader och på gator. Och skolan, mycket kvinnor, mycket mammor. Och där kände jag mig först väldigt provocerad av det. Jag tyckte det var upprörande att när man fick ett så här WhatsApp-brev från klassen så stod det liksom kära mammor.
Jaha, oj.
Så papporna var liksom inte ens inkluderade. Utan det var mammorna som förväntades liksom hålla koll på allting. Så där blev jag väldigt störd. Så då gjorde jag den som en... Det var väl egentligen... Annars tycker jag inte att det är så speciellt politiskt egentligen det jag målar när jag gör kvinnor, men den kändes där, för det blev det också, jag gick in i den här urnorna som liksom har någon slags, de har en liksom plats i köket, de är burna liksom av de här kvinnorna, där blev det liten kommentar, jag målade liksom en armé av kvinror på de här krukorna
Och sen är det formerna
som är liksom väldigt kvinnliga. Och sen tog jag det vidare till San Michele där han ville ju liksom fly från sina kvinnor till det här huset på Capri. Han hade ju liksom hållit på med de här kvinnorna i så många år som läkare.
Axel Munthe pratade om.
Ja, precis, Axel Munthe. Både i Paris och Rom. Det här var ju långt före. Det var ju inte, han gav dem ju liksom uppgifter, de här uttråkade överklasskvinnorna. Som att skaffa en hund eller... Så att de skulle ha lite roligare, tror jag.
Jaha,
okej. Okay. Mm. Han tyckte också att de skulle ha ett eget sovrum som inte behövde sova med sin... Ha sex med sin tråkiga man och sådär. Och så blev de jätteglada allihopa. Men sen så var han trött på dem. Och så, han var ju trött på det, han var trött på mycket annat också. Han var ju i Napoli när det härjade liksom sjukdomar och ville fly. Men då kom han ju till Capri och så byggde han det fantastiska huset. Men då kände jag att jag liksom introducerade tillbaka de här kvinnorna igen till honom. Jag liksom tvingade på honom kvinnorna. Så då ställde jag ut även där kvinnor som fick vara där. De här överklasskvinnorna som var så uttråkade.
Jaha, komma det, var till Capri.
Det var en ganska lång historia. Men för därför höll jag mig också till hans. Lite som jag gör nu på Millesgården, så var det ju Axels hem som jag liksom trädde in i. Och försökte hitta en, liksom, en vinkling som var min. I det här ganska fantastiska, eller helt fantastiska hemmet han har på Anna Capri.
Ja, och nu är du i det här hemmet.
Nu är jag i Milles hem, ja.
Ja, precis. Hur har det varit att ställa ut i en sån
jo,
här...
men han är ju väldigt, det måste man säga att Axel skapade ju liksom han var ju inte en konstnär, så han gjorde ju mera som en bubbla av antik konst såklart som han samlade på sig, och hela hemmet bär ju väldigt mycket hans hand, det är ju hans värld. Här får man ju också, här har du ju alla skulpturerna som du måste relatera till. Eller på något sätt så starta lite från, även om inte jag har kanske, jag har inte tänkt så mycket på dem med det jag har ställt ut. Men de är ju högst närvarande. Speciellt i stora ateljén med Europa och Tjuren. Som jag var tvungen att... Liksom, det är liksom utställningen delad från henne.
Ja.
Så ena på ena sidan och andra på andra sidan. Så där kände man väl lite att liksom, där får man tvungen att där, brassa på lite mer.
Ja, det blev väldigt effektfullt.
För att ta upp platsen. Mm. Ja, för att äga liksom lite rummet. Eller i alla fall dela rummet med honom.
Ja.
På något sätt. Men dialog är det väl kanske inte. Utan mer som ett samspel kanske. Mm. Mellan de olika uttrycken.
Mm.
Ja.
Och sen så förenas ni liksom i kärleken till Italien.
Ja, där hans skulpturer känns ju väldigt mycket som att de sträcker sig uppåt mycket. Det finns ju liksom en himmel, han vill liksom upp med dem. Mina är ju mera nere på liksom, jag har ju inte ens några fötter på dem, men de bara står liksom. Man ser att de är där liksom, men högst mycket i så här, på mattan, eller på marken när man säger ja. Så. Ja, de står stadigt. De är inte uppe och försöker liksom göra sig till. Nej.
Det är mycket sevärt måste jag säga. Mm. Du är ju en av Sveriges mest kända modeillustratörer. Mm. Med, när man börjar titta på det, vad du har gjort så är det liksom så här, men herregud människa. Mm. Du har världsberömda kunder som Vogue, Prada, Elle, you name it liksom. Mm. Och,
jag jobbar väldigt länge ska sägas, som illustratör. Jag hann ju liksom, det hände ju inte, var inte alltså det var ju 20 år. Så att,
ja, men det är ju en,
tack och lov att det kom några längs vägen. Det hade ju varit jättedeppigt. Det låter liksom, men om man drar ut det på så här 20 år så var det ju inte liksom varje dag som Prada ringde. Det hade varit jobbigt också.
Ja, det hade varit jobbigt. Men du, stämmer det att hon gjorde en kollektion efter dina...
Ja, den första jag gjorde med dem. Precis, hade hon ju sett... Det var ju, jag jobbade ju sen med henne igen.
Vad heter hon?
Miuccia. Man säger ju inte Miuccia, man säger Mrs. Prada.
Ja.
Mrs. Prada hade sett... Eller hennes liksom... En man som jobbade där hade sett de verken i en bok, tror jag. Och så kontaktade de mig. Det här var ju länge sedan. Det var ju nästan 13-14 år sedan, tror jag, vi gjorde det. De gjorde den första kollektionen. Så då fanns faktiskt verken redan. Och sen så applicerade de det på klänningar. Sen har jag jobbat med dem efter det. Men då har vi liksom jobbat från början. Så att man har liksom jobbat tillsammans för att komma fram till någonting. Vilket är faktiskt... Ja, tar ju längre tid, men det är ju roligare.
Ja, okej.
Ja.
Men det måste ha känt det måste vara lite coolt ändå sett att det kommer på en
haute
couture.
Ja, det här var ju länge sedan. Jag kommer väldigt väl ihåg det för att jag var inte där. Och det fanns ju inget Instagram på den tiden, konstigt nog. Det fanns liksom inte så mycket att vara någonting. Så jag kommer ihåg att se Jansson från Elle. Jag visste faktiskt inte hur det skulle se ut. Jag hade ingen aning om vad det skulle bli. Så jag kommer att jag sa till Sia som skulle till visningen att kan inte du bara kolla på Miu Miu och se vad som kommer. Och så kom hon ringde mig och var så här, det är hur mycket som helst. Och då hade jag fortfarande inte sett någonting.
Oh, wow.
Så det var ju kul.
Ja.
Mm.
Men sen så läste jag att du sa att nej, men jag kommer alltid liksom att hålla mig till modeillustration. Det är liksom, ja, jag ska inte gå över till konsten. Men
nej,
sen,
det var läskigt. Det var jättekonstigt. Det hade jag nog aldrig tänkt faktiskt. Det var ingen plan. Även om jag alltid har hållit på med det. Men jag har liksom inte tänkt på... Jag har aldrig tänkt på att det skulle kunna vara någonting som jag skulle kunna göra enbart. Också för att jag tyckte om, jag gillade att jobba. Jag gillade den där världen. Den var rolig, den var stimulerande. Sen ändras man ju.
Vad var det som fick dig att jobbar du enbart med, eller enbart, du jobbar med konst?
Ja, precis. Nej, men jag tror att det var faktiskt flytten till Italien. Och sen fick jag barn, det lugnade ner mig på något sätt. Det är väldigt konstigt att säga, för de flesta upplever det inte så. Men jag kände att när jag fick barn så hade jag liksom mer tid. Så liksom lite ofrivillig tid nästan. Man var tvungen att så bara ta det lite lugnt. Mm. Och då märkte jag att jag liksom kom in. Fick jag liksom titta. Jag tittade, men jag hade kom ur det där liksom. Kom ur det jag tror det, den hastigheten att jobba på. Som var ganska snabb. Och liksom kunde bara sitta och liksom göra det på ett annat liksom hastighet på något sätt. Och då blev allting klarnade det på något sätt. Vad jag ville göra. Och så var det liksom inte någon väg tillbaka riktigt. För när man väl... Tar det steget så blir det. Och sen tror jag inte riktigt jag tänkte på att det skulle bli konst. Men det blev bara något annat.
Mm. Men det var liksom, kände du att det blev... Plötsligt så sa du nej tack till illustratörsjobb?
Jo, det gjorde jag ju i och med att jag var tvungen. Jag sa ju nej tack i och med att det kom ju jobb. Och jag kände att jag hade så mycket annat att göra så jag kunde inte riktigt ha tid med det. Så då började jag ju tacka nej.
Mm.
Och så tackade jag nej jättemycket. Och sen helt plötsligt så kom det inte
så mycket. Slutade de ringa.
Exakt! Vilket de gör. Man säger att man alltid ska tacka nej, för då ringer det mer. Och det är ju sant, för att ju mer du säger nej, desto mer kommer det ju. Men sen kommer det faktiskt till en punkt där folk är så här, nej, hon vill verkligen inte göra någonting. Hon håller inte bara på så här, och är så här divig, utan hon vill verkligen inte.
Nej.
Så då slutade jag. Det var ganska skönt också.
Hur hittar du vägen till att börja liksom hitta din konststil, om man säger så? Eller?
Nej, men det enda sättet du hittar någonting är ju bara att jobba. Det är bara att rita, måla, testa. Pratade jättemycket med vänner och frågade liksom, men i princip så här, hur gör man? Men, och sen kom krukorna, och då blev krukorna mina, för det kändes som att det var mitt egna, liksom, det egna språk på något sätt. Så de hjälpte mig jättemycket. Det var som en liksom studsmatta ut på något sätt. För det var så annorlunda att jobba med dem. För de var tredimensionella, jag kunde hålla i dem. De var så väldigt tydliga i vad de ville bli. Och det var så otroligt olikt från att sitta och rita. Så att då blev det liksom, det blev en dialog med dem. Och då var det väldigt lätt. Och sen var det väldigt lätt att gå från dem till liksom dukarna, till målningarna.
Mm.
Men för då unorna, ville de vara där.
Unorna hade du hittat på?
De hade jag samlat på mig ganska länge, för jag tycker de var så vackra. Så jag hade jättemånga urnor hemma som inte hade någon som helst. Det var inga antika, utan bara fina. En del gamla, en del inte så gamla. Man kan lukta på dem, så känner man lite hur gamla de är.
Jaha, doftprov.
De doftar väldigt mycket. De doftar annorlunda när de är äldre.
Mm-hmm.
Mm. Och så doftar de lite, det är olika lera tror jag. Olika hur de har åldrats och sådär. Och vad som har varit i och hur mycket som har varit i. Och hur länge de har använts och sådär.
Men är det något, kände du att det var ett kapitel som du nu liksom...
Nej, absolut inte. Jag hittar dem ibland. Ibland så liksom sitter det, står det någon och som säger någonting. Och så brukar jag ta hem dem. Så jag har några hemma som jag tänkte ge mig på igen.
Vad kul.
Ja, för de är ju också, exakt som vi började prata om, att de är också väldigt olika beroende på var de kommer ifrån i Italien. Där också de regionerna har olika anforer.
Mm-hmm.
Mm. Så att även om de har använts till samma sak som oliverolja, så har man liksom utformat dem på väldigt olika sätt.
Ja, okej.
Okay. Ja, där de på Sicilien har ett mer, det kan man ju hitta liksom äldre som nästan blir afrikanska i sin känsla. Så blir de lite så här, ibland blir de lite åstramade, ibland är de lite mer voluptuous, ibland är de lite smalare, sådär. Så de talar sitt eget lilla språk.
Mm, det är liksom som kroppsformen.
Ja, väldigt känns mycket.
Som, när man har sett dem. Ja. Så här.
Ibland är de lite så smala och lite tjusiga, ibland är de väldigt så stora och härliga.
Ja.
Ja.
Vi tänkte att vi skulle backa tillbaka till början, för du är uppväxt i Nyköping.
Ja.
Och du beskrev dig själv någonstans som något av en outsider i skolan.
Mm, jag var tyvärr inte så bra intresserad av skolan.
Mm.
Nej, det är synd.
Mm.
Att man inte var. Det hade varit bra.
Eller kanske inte.
Jag vet inte. Jag försökte... Ja, nej, jag var högst ointresserad faktiskt. Men fick ändå så här okej betyg. Jag var ganska trevlig, tror jag. En trevlig tjej. Så här, som, gjorde mig inte osans med några lärare. Jag var bara lite liksom min egen lilla värld, tror jag.
Mm. Men hur kom det sig att du fick upp ögonen för men alla har ju bild i skolan och, ja, och så skapande eller vad, ja, det heter då. Men hur kom det sig att du liksom fastnade för det?
Nej, jag kan säga att det gjorde jag inte riktigt genom skolan. Det var nog ingen som direkt tyckte att jag var så värst bra på att rita. Och jag tror inte att jag speciellt kände det heller, utan det var något som jag bara gjorde. Jag ritade väldigt, väldigt mycket. Jo, men det var när jag gick på högstadiet, så var det faktiskt en kvinna som, hon tog med mig till Konstfack, så hon måste ha känt att jag hade någon slags begåvning ändå. Så hon tog faktiskt med mig på en här, liten resa till Stockholm, och så var vi på Konstfack.
Själv? Det var väl jätte...
Hon skulle dit på något sätt, jag kommer inte ihåg. Hon dog sen tyvärr, och jag kommer inte ihåg hon hette, hemskt nog. Jag har ingen minne när det gäller namn, men hon tog sig lite an mig faktiskt, det gjorde hon. Och genom henne så sökte jag faktiskt det där estetiska... Jag sökte till en skola, gud vad låg den? Ah, ja. Jag gjorde ett ansökningsprov och tänkte så här, men jag kanske går på så här estetiskt gymnasium, typ måla. Och kom in, men var liksom lite för rädd, tror jag. Det var läskigt.
Ja, den var 16 år.
Ja, exakt. Ja. Och kommer ju inte från en sån typ av bakgrund, så det var liksom ingen, jag visste inte vad det innebar att göra det, du vet. Så att jag kände så här, nej, men det här är nog, för det vill jag nog inte göra. Men, och man skulle, vad fasken låg, man skulle vara tvungen att bo där i alla fall. Det kändes läskigt. Men sen så åkte jag ju ändå sen 2 år senare till USA, så att jag mognade väl där på vägen på något sätt.
Det är ju ganska coolt. Du drog till Du hittade en avlägsen släkting.
Ja, när jag var 17. Dallas. Ja, så hamnade jag i Dallas. Jag trodde hon bodde i New York när jag kontaktade henne. Det var en stor besvikelse. För jag hade hört att hon bodde i New York, men det gjorde hon ju inte då längre. Men då kände jag så här, vad fasken, Dallas får vi gå. Så då hamnade jag i Dallas.
Du hoppade av gymnasiet och drog till Dallas.
Ja.
17 år.
Mm. Och sen gick jag på high school där ett år och sen började jag på college där.
Men hur var det? Och...
Det var ju spännande.
Ja.
Ja, det var väldigt spännande. Det var ju lite, men det var bra, tror jag. Det var en väldigt kulturchock att komma dit. Det är också det, ja, men det var väldigt nyttigt, tror jag. Det var ju inte tufft liksom. Det var ju inte, det hade varit mycket, säkert mycket bättre att komma dit än att komma till New York. Det var en helt annan värld.
Men då fortsätter du måla och blev uppmuntrad att söka till
precis. Konst. Där det är ju det här amerikanska. Där blir man ju mera liksom upp. Det var ju den typen av, där hade man ju verkligen så här konst, och då gick jag väldigt mycket och målade och tog mer och mer liksom timmar och var efter skolan och målade. De hade en verkstad och det var, jag träffade andra liksom som var mycket mer så här, inne på det spåret. Jag fick liksom som en liten sammanhang där på något sätt med andra som var väldigt konstintresserade. Men då sökte jag till en skola, för jag ville vara kvar i Dallas. Jag hade en kille där, och då så sökte jag till det här Art Institute. Där egentligen var mest inriktning på reklam. Men jag skapade min egen genre av illustration och konst.
Ja.
För jag tyckte reklam var ganska tråkigt. Men jag gjorde det också. Det var också kul, men det var inte riktigt min grej, det förstod jag. Men det var ju något som man visste man skulle kunna bli så här, från Sverige. Man kunde bli så här, reklamare.
Aha.
Det fattar man ju. Så här, det kan man tjäna pengar. Jag visste ingenting.
Mm.
Så att då tänkte jag så här, men då kan jag bli reklamare.
Och sen började du globetrotta runt hela världen.
Ja, sen så åkte jag hem till Stockholm där jag aldrig hade bott. Och där de inte var så fascinerade. De var inte så imponerade av min så här Dallas-portfolio liksom. Konstigt.
Ja, men det var väl lite konstigt.
Alltså, det var jättekonstigt. Så då åkte jag till New York och kände att nu skiter jag det här, så åker jag till New York. Nu åker jag till New York, tänkte jag då. Själv istället. Utan några avlägsna släktingar. Så då var jag väl 20-någonting. Började när jag var 22 eller något.
Mm. Men där var du kvar ett tag ju.
Där var jag kvar ett tag. Och sen så började jag jobba där. Och det var väldigt roligt. Och sen var jag där, jag vet inte hur. Jag var lite från och till. Och sen så på slutet så liksom var jag lite halva året här i Stockholm. Och halva året där. Tills det på något sätt blev lite svårt att hålla på så. Så då flyttade jag hem till Stockholm. Mm. Som inte var hem, men som blev hem.
Och sen så flyttade du till
Paris. Mm. Och sen till Milano.
Träffade din man.
I Paris, ja.
Och drog till Milano.
Ja, för han fick ett jobb. Jag hade varit jätteglad. Jag tyckte det skulle vara toppen att bo i Paris. För det kändes som något som jag skulle göra. Jag hade jobbat med... Då hade jag jobbat med Prada. Så jag visste att jag inte ville bo i Milano. För att där hade jag varit och jobbat. Och kände att det inte alls var min typ av stad. Men sen så växte den på mig. Det är ju inte kanske lika flörtig stad. Den är lite svårare inträngd. Men den är fin. Och väldigt fick jättemycket fina vänner därifrån. Så att... Ingen fel på Milano, men det var en liten besvikelse att inte få vara kvar i Paris. Måste jag säga.
Ja, och nu har ni landat i ett hus i Toscana.
Exakt, så kan det gå.
Ja, men du har ju, från att ha varit liksom lite så här, som du beskrev, lite försiktig och inte sådär, så måste man säga att du var otroligt stark, för du har ju drog när du var 17 och sen så blev det hela världen.
Men jag var nog inte så försiktig, jag var nog bara liksom... mina föräldrar säger att jag inte var speciellt försiktig. Jag var bara på ett annat sätt, på något sätt. Liksom det var, jag tror jag försökte komma på, jag tror jag kände att liksom, oh, men okej, men det här är nog inte kanske där jag kommer att vara. Och sen är det väldigt svårt om man inte har, jag kände ingen som hade bott på något annat ställe. Min familj var från Nyköping, alla var från Nyköping. Vi hade inga släktingar som hade bott någon annanstans. Och hade inga vänner som hade bott någon annanstans. Och det var inte det man gjorde. Det var inget en sån värld.
Nej, det blir ju lite så.
Jag fattade städer. Inte vad jag skulle liksom, hur ska jag kunna liksom komma härifrån? Det var väldigt svårt att förstå. Och jag tror mina vänner hade inte den ambitionen heller. Så jag kände liksom att, hur ska jag liksom hitta, hur är vägen liksom? Det var därför jag så liksom grep efter de här halmstråna och hittade liksom den här mostern. Och så blev hon liksom, ja, men hon bor ju faktiskt någon annanstans. Så henne tar vi. Nu riktar vi in oss på henne.
Mm.
Så jag var nog inte så speciellt försiktig alls. Men jag kände mig nog kanske lite som att jag var... Nej, men det var någon annanstans jag ville vara på något sätt. Kände jag ganska tidigt.
Du sa tidigare att när du bodde i Stockholm så var det Sigrid Hjertén som var... Vi pratade om det innan. Inspirationskällor är ju lite sådär...
Nej, men det är svårt. Jag tror man hittar lite där man hittar människor som man kan bli fascinerad av. Och hon mötte jag ju genom det här tv-programmet. Som jag fick liksom stiga in i hennes liv och träffa hennes fantastiska familj. Och komma hem till dem. Och ett livsöde som var så otroligt fascinerande med henne. Jag tycker det är så fascinerande med de här öden. Jag läste jättemycket biografier och älskar så andras liv och hur de förhöll sig till konsten och hur de gjorde. Och hon hade ju en jättetuff väg på den tiden. Det var ju inte så lätt för henne att komma fram. Väldigt motarbetad. Så att jag menar, och hon förhöll sig till det och tyvärr så tragiskt som det gick, men det var ju inte konstens fel, det var ju något annat. Men jag menar, Och sen likadant som i Rom, där jag väldigt snabbt kom in på Cy Twombly, hans väg till, han var ju amerikan som aldrig riktigt kom in i Italien utan höll sig liksom, lärde sig aldrig riktigt italienska, han pratade liksom sin amerikanska, men var fascinerad av Italien, han var ju väldigt fascinerad av Grekland och träffade en man som heter Nicola som jag också har träffat som är helt magisk och de skapade, det här liksom hur vägen, jag älskar den här vägen, hur man kommer fram, tillbaka, ut. Liksom hur man söker sig.
Mm.
Ja. Och det är faktiskt lika med Andy Warhol. Jag tycker han är en fascinerande person. Hur han levde sitt liv.
Mm. Och sen hade du Picasso som...
Picasso är alltid fascinerande. Han kanske inte var den trevligaste människan, det har jag svårt att tro. Och förhöll sig säkert ganska hemskt till sina kvinnor. Men han har ju en produktivitet och han måste ha haft ett inre liv. Alltså hans tankar och hur han skapar är ju helt bizarr.
Mm.
Att bara få ur sig allt det där.
Mm.
Det är bara som ett flöde, hans konst. Det är otroligt fascinerande. Och det går alltid till honom på något sätt.
Mm.
Som en... Det är inte ens en inspiration. Det är bara någonting som får en att bara jobba hårdare. Liksom.
Nu när ni har flyttat en lång bit från Rom ändå.
Mm.
Det känns som att det finns nya platser och personer.
Florens.
Ah, ja, Florens.
Renässansen.
Ah.
Gud, den är ju så här, den blir man ju helt galen i. Alltså den tiden... Där var det verkligen bara män. Det var ju inte det, men det var ju de som blev renässansmännen. Men Florens är en fantastisk stad. Den är ju, där kan man ju, och vi bor väldigt nära Siena också. Vi bor mellan Siena och Florens. Så där kommer det ju bara vara som en dröm att gräva ner sig.
Oh.
Ja.
Nu arbetar du ju väldigt mycket på duk och keramik och textil har du gjort för Marimekko bland annat.
Också gobelänger har jag gjort.
Ja, är det något sånt här material som du, eller liksom projekt som du känner att det här är nästa steg?
Ja, faktiskt. Jag var på Handarbetets vänner häromdagen och pratade med en fantastisk kvinna där om att göra applikationer.
Åh.
Och det blev jag så här, det var som att det bara, ja men det var magiskt. Det måste jag göra. Det är så roligt att jobba, men då jobbar med textilier på det sättet. Och liksom få in, det känns ju som ett superroligt projekt.
Det ser vi framåt.
De är fantastiska.
Nu är det 10 minuter, sen är det liksom invigningslansering.
Just det, ja. Har du är det något som jag glömt att fråga?
Nej, jag bara tänkte, är det någon så här sista sekunden som du skulle vilja lyssna på? Någon person som finns här i Sverige?
Som du ska prata med?
Ja.
Ja, men det här kanske man inte får säga, men jag vet att du ska prata med Karin, mamma. Andersson.
Ja, det kommer.
Är det kanske hemligt?
Nej, det är inte hemligt.
Jag tycker att hon är helt fantastisk. Helt fantastisk. Alltså så inspirerande. Hon är ju en stor favorit.
Ja, men ja. Bra. Men då kanske vi får ta det ihop, du och jag.
Exakt.
Tack snälla,
tack, Lisa. Varsågod.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.